Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är OS-medaljören Peder Fredriksson. Nu i veckan blev det klart. Peder har nått sitt mål och dröm om att bli världsetta i hästhoppning. Vilket år han haft! Ja, i somras så fick han oss här hemma att vrida oss i tv-soffan av nervositet och spänning när han med hästen All In dels tog silver individuellt och sen OS-guld i lag. Att den omhoppningen, den glömmer jag aldrig.
Det går bra och nu är det bara 27 sekunder. Öka nu Peder, ta nu detta, flyg iväg.
Bra, bra, bra.
Och så är det högersväng, och så är det högersväng. 32 sekunder, 33 sekunder, 34 sekunder, 35 sekunder.
Galoppera, galoppera, galoppera.
Körs fast in det, vi måste klara det. De klarar det! Det är guld! 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 Det är OS guld! Det är OS guld! Det är OS guld! Det är OS guld! De hoppar rakt in i härligheten! De hoppar från Tokyo till tidens ände!
Dessutom så har han tagit EM-brons efter det med hästen Catch Me Not. Han har vunnit Jerringpriset 2 gånger, han har 4 OS-medaljer, en VM-medalj och 3 EM-medaljer. En fantastisk idrottsman med en imponerande karriär. Och mitt i allt det här så drabbades han också för en utmattning och gjorde då en stor förändring i vardagen när det gäller träning, media och tävla. Men sen var han tillbaka på arenorna igen. Jag är nyfiken på hur han kommunicerar med sina hästar och hur han tränar dem. Hur fungerar hela organisationen och hur hinner han med att vara en familjepappa? Jag är också nyfiken på hur han upplevde OS, allting runt omkring, tävlingsmomenten, omhoppning i lag, laget i sig och hur har tiden varit efteråt? Och vad tänker han sekunderna innan han rider in på arenan? Och hur ska han nu fira när han nu äntligen har blivit världsetta? Jag åkte hem till Peder och Lisen på Grevlunda gård på Österlen. Peder har sagt nej till många intervjuer efter OS, så jag är extra glad att jag fick den här pratstunden med honom och att jag får dela den med er. Min hund Minou hade inte Peders lugn. Jag får träna på det här med hur man pratar med djuren. Så hon låter lite grann i bakgrunden. Hon var lite nyfiken på deras hund Sara, så vi släppte ut henne eftersom. Minou, tyst du, vi pratar ju. När vi spelade in det här avsnittet så visste vi inte om Peder skulle lyckas bli etta eller inte. Men vi tänkte att först att vi skulle säkra då en liten inspelning som så här, grattis, du har blivit etta, fast han inte hade blivit än. Det gick ju så där. För uppenbarligen så kan ingen av oss ljuga, och framförallt inte Peder, så det gick så där.
Det har ju precis blivit klart att du faktiskt har blivit världsetta. Du kan inte sitta och skratta, Peder. Nu försöker jag jobba
här. Okej, jag ska jobba också. Jag ska också jobba.
Du får titta åt någon annan håll och så får vi. Det är ett tecken på att man inte kan ljuga.
Nej, det är jag dålig på.
Ja, jag ser det. Du är skitdålig på att ljuga.
Riktigt dålig på att ljuga, ja.
Men det är ju fantastiskt stort att du äntligen nu har nått ditt mål. Världsetta. Va?
Ja, det är helt otroligt. Jag kan inte. Vi kan ta det på telefon, inte det bättre. Jag kan inte ljuga. Jag är
men kan vi ta det på telefon då?
Ja, gör vi.
Ja.
Men nu fick jag i alla fall chansen att ringa upp honom istället och gratulera, för nu är han världsetta.
Peder, grattis. Nu kan vi säga det på riktigt, för du är världsetta nu.
Ja, det är sant. Tusen tack.
Det är ju helt sjukt. Hur jävla bra är du?
Ja, jag kan inte tro att det är sant. Man kan inte greppa det riktigt, men jag är väldigt glad.
Det här har varit du pratar om det i podden som folk kommer få lyssna till här. Ditt mål och din dröm länge. Men liksom, vad var det som, när stod det klart liksom att du verkligen så här, nu händer det? För jag såg det nu i veckan. När klev du över de här poängen över tysken så att du fick sätta ner flaggan?
Ja, men jag visste efter OS att jag fick bra poäng och sen gick det bra på EM och sen låg jag i mycket och jag hade... Man räknar på de här poängsystemen och alltså, som jag räknas så skulle jag bli världsetta, men sen vet jag att jag är bättre på att rida än att räkna, så jag vågar inte riktigt tro att det skulle kunna vara sant. Så att, jag har liksom räknat och räknat den här månaden och ridit och tävlat och räknat och det var ändå en lång väntan innan jag fick beskedet att det verkligen var sant och Nu är jag äntligen världsetta. Det har varit en lång men fantastisk resa och nu har jag äntligen nått hela vägen upp.
Hur kändes det när du liksom satte den där flaggan? För du pratar så fint om det i podden. När du sätter liksom flaggan och ser poängen och så du säger jag är världsetta. Säg det igen.
Ja, men, exakt. Jag kan nästan inte säga det.
Men ja, men, liksom, försök att säga det en gång.
Just nu är jag nummer ett på världsrankingen. Det är ett mål jag har haft väldigt länge. Och när jag fick beskedet så var det så där. Det var som en väldigt lång utandning. Att man kunde faktiskt andas ut och släppa greppet lite grann. För att man har inte kunnat göra det riktigt. För att jag har ju varit nära många gånger och sen har jag halkat ner. Och den här gången vill jag inte halka ner. Så jag klamrar mig fast de här sista meterna upp också. När jag verkligen var... insåg att det var sant och kunde andas ut, så känslan var en underbar känsla att man kunde andas ut och slappna av.
Ja, vad betyder det för dig? För du pratar ju också mycket om ditt team, för utan dem så är det ju svårt att komma på toppen. Men vad betyder det också för dig och teamet när ni kan fira det här tillsammans nu?
Jo, det betyder, för jag som sagt, jag sätter mycket press på alla runt omkring, vilket man måste, för man måste hålla världsklass på allting runt omkring för att bli bäst liksom. Det går inte att ha några pusselbitar som är ganska bra eller ha några personer omkring sig som är ganska bra, utan alla måste vara bäst i världen på det de gör mer eller mindre för att vi ska lyckas, och jag är väl den som har ansvar för att alla runt omkring det verkligen är på den nivån, och skulle någon inte vara det så måste de antingen rycka upp sig eller bytas ut.
Mm.
Så alla jobbar väldigt hårt.
Då fattar man där med att andas ut lite, för det handlar inte bara om din prestation och hästen, utan det är ju liksom ansvaret också för hela teamet att alla mår bra och gör sitt yttersta.
Exakt.
Härligt att få gratulera Peder nu när han har blivit världsetta, men det finns mycket annat att gratulera honom till också.
Så stort grattis Peder till alltså OS-medaljer och EM.
Tack, det har varit några maxade månader.
Jag har hunnit landa.
Ja, inte riktigt, för vi har kört på rätt så hårt efter också. Jag har några tävlingar kvar, sen ska jag ha lite paus och då kommer det att sjunka in lite mer.
Mm. Men när du ser tillbaka på OS, vad är det liksom starkaste minnet därifrån?
Ja, framförallt så är det väl att det faktiskt blev en guldmedalj. Jag hade ju två silver och sen att allting ska falla på plats för hela laget. Våra prestationer ska vara bra. Konkurrenternas prestationer de ska inte riktigt lyckas, och allt det där föll på plats och det verkligen blev ett OS-guld, och det var ju helt suveränt. Sen var OS är alltid coolt, för man bor i OS-byn där med alla andra atleter, och bara det är en stor upplevelse. Och i år var det extra speciellt eftersom det var lite restriktioner med corona, så att det var, man var väldigt isolerad där och det var inga hästägare som kunde komma, inga leasing kunde inte komma, barnen kunde inte komma. Så det var såklart jättetråkigt på ett sätt, men på ett sätt så gjorde det att det teamet som åkte blev väldigt, vi var väldigt, väldigt tajta. Lagsammanhållningen blev väldigt, väldigt tajt. Mm. Så det var en upplevelse som jag inte riktigt har varit med om förut.
Vad tror du det har för betydelse då när till exempel när ni tar det här lagguldet, att ni har haft den här tajta relationen? Hela teamet bakom också kan tänka mig. Men...
Ja, jag tror just det, att just den där situationen, att det var bara just vi i laget, var ju en enorm fördel för oss eftersom vi känner varandra väldigt bra och respekterar varandra. Alla i laget respekterar varandra och inte bara vi ryttare utan hela gruppen med landslagsveterinär och lagledare och fysio och alla hästskötarna. Vi var ett riktigt bra team. Det var en jättefördel för oss. Man såg vissa andra lag som kanske funkar i vanliga fall när man ses ibland och tävlar, men sen på kvällen går man ut med andra och man har sin familj och man kan ventilera. Men när man bara ska vara en väldigt tajt grupp så där i 3 veckor så är det en enorm fördel om det funkar bra.
Mm. Men just där också, sen när jag tänker på nu blev det ju ett guld, men det var ju sjukt nära en silver.
Ja,
men alltså, blir det inte lite irriterande nära?
Jo, du menar för min egen individuella? Jo, det är klart att det är irriterande. För man vill ju såklart ta guld. Och sen när det är så nära så är det blandade känslor. Det är klart att man är irriterad över att det inte blir guld. Och samtidigt så är man också jäkligt glad över att det blev ett silver. För det är också lätt hänt att man kommer 4 eller 5. Och det är en väldig skillnad att ta medalj mot.
För den kan du ändå liksom till slut landa i?
Ja, jag kan landa i, speciellt eftersom det blev ett guld i lag. Hade det blivit ett till silver i lag, då hade jag nog faktiskt varit besviken på det silvret. Om man nu får säga ja, det är hemskt att säga att man är besviken på ett silver. Men det är också skillnad eftersom vi gick in i omhoppning mot USA och det var antingen guld eller silver. Så då hade vi ju inte vunnit silvret utan vi hade ju förlorat silvret. Nu vann vi guldet, så att det.
Men just inför omhoppningen, jag såg någon otroligt härlig bild när du hoppar på Henrik och Malin när de står vid sidan av. Alltså, för du är ju så, upplever dig som så enormt cool. Och när man vet att det är så här, nu hänger det på mig.
Ja,
det är ett lag.
Det är en fruktansvärd känsla faktiskt. Det är både det mest fantastiska man kan göra därför att man lever liksom 2000% just då, för man är verkligen, verkligen alert liksom och 100% närvarande. Samtidigt som att det är en extremt jobbig situation, för att det är så mycket som kan gå snett. Det är bara en sak som kan gå rätt. Och det är att man går in där och man går felfritt. Men sen är det så många grejer som kan gå snett. Som man kanske inte tänker på. När man kommer ut så tänker man inte på det. Men det är så lätt att man, du vet, en boom.
Minno, tyst, vi pratar ju. Ja, tyst. Kolla, hon dansar.
Hon har ju kanske vill leka med Sara.
Ja, men exakt. Fast då kan inte leka här inne.
Det är det hon vill göra.
Ja, kanske hon kan leka där utanför.
Ja, ska vi släppa ut dem?
Ja, vi släpper ut dem. Ja, men den spänningen som var om man såg liksom Henrik och Malin inför den där omhoppningen. Tankarna där för dig?
Ja, det är både det mest fantastiska man kan göra, att få gå in och avgöra och i en OS-final att kunna ta ett OS-guld. Samtidigt så är det en fruktansvärd känsla, för att det är bara en sak som kan gå rätt, och det är att man rider snabbare än de andra och felfritt. Och väldigt mycket saker kan gå fel. En bom kan ramla eller man kan glömma banan, eller hästen kan stanna, eller att man rider för långsamt. De här 100-delssekunderna är jättesvårt att ha exakt koll på också. Och nej, det är både fantastiskt men också ganska jobbigt.
Det leendet efter, det var rätt nice att se.
Ja, fantastiskt. Det var nästan som man inte kunde tro att det äntligen blev ett. Det var skuld, det var väldigt, väldigt mäktigt. Och inte bara för mig utan för hela teamet var det enorm glädje.
Ja, för det ligger enormt mycket jobb som vi andra som står utanför inte kan ens förstå med team och hästar som ska flyga, så det ska förberedas och tränas här hemma och sådär. Hur lång uppladdning hade du just inför liksom själva OS?
Alltså, man har ju en livslång resa, kan man säga, i kunskapssökande och teambuilding och så vidare för att kunna ta sig till OS och kunna ta en OS, ett OS-guld. Det är liksom tar väldigt, väldigt lång tid att bygga upp den rutinen och kompetensen och det teamet. Sen just inför OS så kan man väl säga att man går liksom i 4-årscykler, för OS är ju det stora, så man har hela tiden OS i bakhuvudet där, att man försöker se till att man har hästar som är rätt ålder och man ser till att de har fått rätt rutin och så vidare, att de kan vara i riktigt bra form till ett OS. För det är ingenting man kan komma på liksom året innan eller så där. Det är lite sent då, för att man måste jobba liksom flera år med att förbereda en häst för.
Men har du då, för du har ju flera hästar som du tränar, men det är väldigt tidigt som du vet vilken häst du kommer att ta med till OS.
Det avgör jag rätt så sent, men som till exempel nu så har jag, precis innan vi satt oss här, så har jag tränat tre hästar. Och en av dem är 7 år. Då tänker jag, okej, Paris, då är han 10. Det är en perfekt ålder för honom. Och då försöker jag matcha honom lite hela tiden med tanke på OS. Att han inte får jobba på för hårt. Men att han måste jobba på hårt nog så han har den rutinen som behövs och den styrkan och så vidare. Så han är en sån som jag tänker på. Och sen några andra. Så förhoppningsvis så kan man ha 4-5 hästar som är på väg mot ett OS. Och sen är det alltid några som inte är bra nog. Eller någon blir skadad. Och i slutändan man får vara jätteglad om man har en häst i jättebra form. Men man måste hela tiden jobba brett. Med att se att man har hästar i rätt ålder och rätt utbildningsfas för att kunna vara med.
Mm. Och nu när du åkte ner då med, eller åkte till OS med All In, hur lång tid i förväg är det? För hästarna måste ju också etablera sig och landa där de är efter resan och sådär. Hur lång tid tar det?
Ja, de kom ungefär en vecka innan, gjorde de. Vi hade en vecka innan och man brukar säga det att det antingen måste man komma väldigt god tid innan, alltså månader innan, så att de hinner akklimatisera sig, eller så ska man komma relativt nära. Det sämsta man kan göra, det är komma typ 2,5 vecka.
Varför då? Är det jetlag eller?
Nej, men de akklimatiserar sig ändå inte så fort liksom. Så att det är bättre då att de kommer dit och de är fräscha, och de står ändå i stallar som är svala, och man får försöka, och tävlingarna var på kvällarna, så vi höll dem borta från värmen, så att hästarna trivdes jättebra där.
Hur många är ni som åker ner i ditt team dit nu?
Så det är jag då och min hästskötare. Och sen så har man ett team med veterinär och hästfysio, fysioterryttarna och landslagsledare och några andra resurspersoner.
Men om ni då tänker när ni tävlar lag, pratar ni någonting sinsemellan kring liksom banan, eller håller ni det för er själva?
Vi brukar gå banan ihop, och sen så har vi den, vi har det upplägget i laget att om någon vill ha hjälp och säger att jag har en fråga till, jag undrar någonting, då kan jag gå till vem som helst. Jag kan gå till Henrik eller Malin eller Roffe eller någon och fråga, och alla är väldigt hjälpsamma då. Men så har vi gjort att om man inte frågar, då vill man inte ha hjälp. För det kan också vara så att man ska vara ett lag och det ska vara bra lagsammanhållning och man ska komma med råd och så vidare. Det är inte det för mig som är bra lagsammanhållning. Bra lagsammanhållning är att man litar på varandra och att man respekterar varandra. Och man finns där för varandra när det behövs. Men man respekterar också att folk måste få ha sin egen tid liksom. Så att på så sätt så vi diskuterar banan och vi ställer frågor om vi vill ha några svar, liksom, inte annars.
Men skön överenskommelse i det.
Ja, det är jättebra att alla vet om det. Och det kan också vara så att jag kanske vill ha information om någonting är på banan. Då säger jag det till en person, jag vill ha information av dig. Kan du komma till mig innan jag går in och tala om hur det är? Men jag vill inte att alla i laget ska komma springandes och vet, ge olika förslag och så vidare, för det blir bara förvirrande. Så där har vi kommit ganska långt, tycker jag, i svenska laget. Jag ser vissa andra lag som inte har gjort den uppgörelsen, och jag tror vi har bra struktur på vårt lag, svenska hopplaget.
Och när man då tänker på All In, nu har jag ju tittat en del dokumentärer och så, när man ser hur ni jobbar tillsammans. Och det är en otroligt häftig upplevelse att se ert tysta språk på något sätt tillsammans. Vad är det som är speciellt, tycker du, i All Ins, eller Allan som du kallar honom för, personlighet?
Alltså han är en av världens bästa hästar, för han har en enorm förmåga att hoppa. Han är atletisk och han är en riktig supertävlingshäst. Sen är han en rätt så känslig häst igen. Och jag kan inte riktigt svara på om det är att jag känner han så bra så att jag känner av hela tiden så fort det är någonting som stör honom. Eller om han är känsligare än andra hästar. Jag kan inte riktigt avgöra det. Men han är också en häst som är så här att en vanlig häst kan du liksom motivera lite grann. Du kan skänkla på dem lite eller säga kom igen nu, liksom, nu kör vi. Men han kan man inte det. Om inte han är i superform och liksom känner för att göra det och så vidare, då funkar det inte. Sen om det är mitt fel så att säga, för att jag behandlar han på det sättet eller inte, det kan jag inte svara på riktigt.
Ja, för jag hörde men Lisen sa i en dokumentär, hon tyckte det var så kul, hon jämförde honom med Ingmar Stenmark. Att det händer mycket när han tävlar, men sen säger han inte så mycket.
Nej, han är inte så märkvärdig. Alltså, i övrigt ska jag säga, det är ingen häst som vinner någon skönhetstävling eller sådär. Men det behöver de inte göra. Men vad han är som han är speciellt med, att han är olika hela tiden. Alltså vanliga hästar, de är liksom som de är, kommer på tävling, då vet du precis vad du ska förvänta dig, för de är likadana varje gång. Men han, när du landar på tävlingen och åker till tävlingsplatsen, så vet du inte liksom om han är i form eller inte. Och är han i form, då kan du göra superbra grejer. Och det behöver inte vara att han har ont någonstans eller sådär. Men inte han i form och inte känns riktigt bra, då gör han fortfarande resultat. Men det är inte samma superstjärna som han är när han är i form. Och det går inte alltid att säga vad det är. Det är bara en känsla som han ger till mig.
Det är det jag tycker är otroligt coolt, att kunna känna på det sättet. Och, jag hörde att du sa i början att han hade, att det var viktigt att han lärde sig att förstå dig och sen och du och honom, alltså att man fick lära sig åt ett håll först innan man förstod åt andra hållet.
Ja, just det.
Och att det här med att om man inte förstår vad jag säger, så är ingen det att höja rösten. Han fattar ju fortfarande inte mitt språk.
Nej, verkligen. Nej, så är det verkligen.
Och hur lång tid tog det innan du hittade språket med honom?
Jag håller fortfarande på
att det är så.
Hitta nya ord i alfabetet. Men, men jag skulle säga att vid det här laget så känner vi varandra väldigt väl. Nästan för väl ibland, tror jag. Men det är också lite min filosofi i ridningen, är ju att känna av hästarna och se till att de mår så bra som möjligt. För ju bättre de mår, ju bättre kan de prestera. Och eftersom de inte kan prata, så måste man som ryttare eller hästmänniska måste kunna känna in dem helt enkelt, känna hur de mår och hur de känner sig, och se vad man kan hjälpa dem med för att må så bra som möjligt.
Ja, den är just den där longerar. Och har ni inte sett dokumentärerna, så gå in på ni som lyssnar, så gå in på SVT Play, för det finns fantastiskt många härliga inspelade både dokumentärer och olika reportage kring ert språk just, vilket jag tycker är så otroligt härligt. Men om man då tittar liksom den här organisationen, det jag funderar på, alltså jag vet ju att det är mycket flygande, du flyger i princip varje helg, och sen men nu ska vi boka en flygbiljett till hästen också, alltså det är klart att det är en längre planering. Hur lång planering är det? För att det är inte bara att resa med en häst. Alltså som idrottare själv så är det en sak, men att ha med sig ett team och en häst.
Ja, verkligen. Det svåra är inte egentligen att man gör ju en plan liksom, att de här tävlingarna vill jag göra med den här gruppen hästar, och så nästa vecka så ska den här gruppen hästar åka till en annanstans. Det är ju viktigt att man gör den planen rätt. Det svåra är sen när man är på en tävling och känner att den ena hästen kanske inte är superform, vi måste byta plan. Att få ihop den kan vara lite tricky. Som i natt låg jag funderade lite grann på, jag hade ett gäng hästar som skulle åka hem från Rom. De skulle egentligen åka till Barcelona, men det var en av hästarna inte riktigt form, så skulle de åka hem istället. Men så kom jag på att det är en tävling i Saint-Tropez. Det kom jag på innan.
Jaha.
Den vill jag åka på. Så nu ringde jag och ändrade resplanen så att hästarna är på väg till Saint-Tropez. Så jag ska boka plan och flyga dit imorgon. Så där är det lite. Och det, man måste vara flexibel, för det gäller att tävla. Hästarna måste vara i form för att kunna göra bra resultat på tävlingen. Och då spelar det ingen roll vilken plan man har gjort och hur väl man har planerat. För hästen är inte i form, så kan du inte hålla den planen. Då måste du kunna ändra planen. Och det krävs ganska öppet sinne av mitt team att kunna hänga med på de där svängningarna. Och för hästägarna såklart.
Ja, för hur påverkas de av den resan? För det blir ju en del resande för dem.
Ja, men det försöker jag alltid väga in, att det blir så lite resande som möjligt för hästarna. Men det kan ju vara jobbigt att hästskötarna eller hästägarna har bokat resan, bokat hotell för att komma och se sin häst. Och så säger jag 3 dagar innan att tyvärr den är inte i form. Jag tror inte att det är rätt att starta den här hästen just nu. Vi åker, om 2 veckor så åker vi till en annan tävling.
Men hur många hästar har du med dig när du reser? På de här andra, de mer vanliga tävlingarna, om man tänker OS och EM.
Ja, OS och EM, då är det bara en häst. Mm. Och sen på Global Champions Tour, då har man 2 hästar. Och sen kan det vara allt från 3 till 5 på lite mindre tävlingar.
Om man då tänker på dig och de hästarna som du rider, i din filosofi kring, för du pratade om det, min filosofi kring träning och hoppningen, vad tror du är styrkan eller det viktigaste i den?
Jag tror egentligen, jag skulle säga 2 saker tror jag. Den ena är att jag försöker känna in hästarna. Det tror jag är jätteviktigt, att jag försöker känna in dem, känna hur de mår, vad de tänker och hur de vill ha det liksom, för att må så bra som möjligt. För jag har fattat det att ju bättre hästen mår fysiskt och mentalt, ju bättre kommer den prestera. Och där måste man vara liksom närvarande. Man kan liksom inte gå runt, jag vet vissa som sitter och rider och lyssnar på radio samtidigt och sådär. Det funkar inte riktigt i min värld, därför att du måste vara i ett med hästen och du måste känna in hästen hela tiden för att kunna ha en dialog med hästen. Så måste du känna in den, och då kan du inte ha brus hela tiden. Du måste vara närvarande. Så det är en grej som jag tror är jätteviktig. Och sen den andra biten är också att jobba med detaljer för att bli bättre. Jag tror väldigt många ryttare, jag ska inte säga att de tycker att de är bra nog, men att om man vill ta sig upp från den nivå man är på, då måste man bli bättre. Och där just det där att om man är ganska bra, att sen bli bättre, det är där att hitta de nycklarna är väldigt viktiga. För att gör man precis likadant år ut och år in, man kanske tränar mycket och man jobbar på stenhårt, men gör du likadant varje år så kommer du inte bli bättre. Har du tur så blir du inte sämre, men du blir inte bättre. Att kunna tänka och se lite objektivt på sin satsning och kunna se att okej, de här 5 punkterna måste vi höja, och sen ta in, göra en plan, ta in resurspersoner, jobba med det. Och sen efter några månader så tar man 5 nya punkter att jobba med. Man hela tiden försöker bli bättre. Det är väldigt viktigt.
Men gör inte det också själva träningen också ännu mer rolig för en själv?
Absolut.
Att utvecklande. Ja. Än att göra liksom detsamma hela tiden. Att det hela tiden finns de här små.
Ja, jag tror det beror på vad man är för typ av person.
Ja, kanske.
Vissa personer vill ju göra som de alltid har gjort. Och det kan också vara en styrka, för att då gör du ju det du alltid har gjort väldigt, väldigt bra. Men du blir oftast inte bättre. Du blir väldigt bra på det du gör, men det kommer komma några andra som gör det bättre än dig snart på ett nytt sätt.
Men just det här med om man tittar på hästsporten i sig, så är det ju extremt många i Sverige tjejer som rider. Men det är väldigt många män som är på toppen. Och det är ju rätt konstigt egentligen. Alltså inte kanske konstigt. Men just i och med att det är så pass egentligen en jämlik sport. För det är ju lika. Men att tjejer inte tar sig hela vägen. Vad tror du att det är så få tjejer som är i toppen?
Jag kan inte riktigt svara på den frågan faktiskt. Jag får ju den frågan ofta och jag tänker också ofta på det. Och jag kan inte riktigt svara. Jag har inget bra svar på den. På den frågan. Därför att egentligen så rent ridtekniskt så kan jag inte se att en man har en fördel kontra en kvinna. För att det är inte styrka som behövs. Så att jag kan inte svara på den frågan. Nu är det ju ganska jämnt som man säger OS.
Ja, för jag tänkte på det när jag såg OS att det var kul att se att ändå, inte för att för mig spelar det egentligen ingen roll, men det är ändå kul att se när man ser ett lag och när man ser dig och Henrik och Malin. Att det är liksom, när ser man det annars? Nej. Att det är mixat.
Nej, verkligen. Liksom. Och som på OS där var det ju 3 tjejer och en kille.
Ja.
I silverlaget. Och vi var en tjej och 2 killar.
Mm.
Så att det är mixat. Men det är ändå som du säger. Tar man topp 50 i världen så är det mest killar. Det är ingen snack om den saken. Och går man in i ett vanligt stall med ungdomar så är det mer tjejer. Så att det är någonting där som gör att tjejer faller bort och killar blir kvar. Jag kan inte säga.
Jag tänkte med att det kanske också så här, när killar väl liksom tar sig till stallet så finns det ett enormt intresse för att ta sig in bland de här tjejerna för att man bara älskar att rida. Jag vet när jag red när jag var yngre så var det också mycket, jag tyckte det var roligt men det var också en gemenskap, jag tyckte det var kul att vara där.
Mm.
Så att det var liksom, man var en hästtjej som alla andra liksom ett tag. Medan kom det in en kille, han var ju helt fokad på den här hästen, han hade ju inte så mycket. Han tyckte inte det var lika roligt med bara gemenskapet.
Nej,
han ville bara rida. Och då kanske finns en annan drivkraft redan från början.
Så kan
tänker
det vara.
Jag, som när de är yngre. Men du sa också det här, jag tyckte det var rätt härligt, att det var många kvinnliga ledare i världen som många har en hästbakgrund. Vad tror du att just hästbakgrund kan ge ledare?
Jag kan bara se på det teamet jag har med mina hästskötare och stallchef och det här. Och det är ju enormt fostrande. Dels är hästar fostrande för du måste ta ansvar. Och du måste ta ansvar varje dag på helger och de ska ha foder på morgnar. Jag tror att de som växer upp med hästar lär sig att ta ansvar och lär sig jobba hårt. Och att det finns... man kan inte bara tänka på sig själv hela tiden. Och sen så tror jag också i vår arbetskultur att man har lärt sig jobba hårt. Det kanske inte bara är positivt. Men man tänker arbetsförhållanden och så vidare. Men vi jobbar hårt. Jag tror hästmänniskor jobbar hårt generellt sett. Om man tittar på andra människor. Och även när jag var utomlands. Och man var några år i Tyskland. Och några år i England och så vidare. Och man lärde sig rida. Och man lärde sig om hästar. Men vad man också lärde sig. Det var att arbeta hårt. Och det tror jag också är en nyckel till framgång. Att man måste ta i lite ibland.
Så den bakgrunden är ju en... Men jag tänkte också på just när det gäller ledarskap. Att ta in hästen fast man inte pratar och kommunicerar på ett vanligt sätt. Att man ändå ser att man kanske också är mera vaksam. Eller att man har en bättre koll på när man sen blir ledare.
Mm.
Utan att de andra behöver säga någonting så kan man ändå känna in.
Just det. Ja, det är intressant.
Jag tänkte bara på den delen. För jag tycker det är spännande med just den där grejen med ledarskap. Och det var rätt intressant när du sa det. Jag hade inte en tanke på att just det att de har hästbakgrund. Men en annan kvinna som är väldigt viktig för dig är ju din fru Lisen. Ni är ju sånt, ja, utifrån jag vet att ni är det. Men det är ett sånt fantastiskt team. Och vad betyder hon för dig i din karriär?
Vi gör ju nästan allting tillsammans. Så att jag skulle säga att det är inte bara min karriär, det är ju vår karriär också. Bägge håll, eftersom vi driver verksamheten ihop. Och vi har ju gått lite så här i vågor också. Ett tag så tävlar ju Lisen mer. Och då var jag med och hjälpte henne och stötta henne. Och nu när hon lite andra business, nu tävlar jag mer och så vidare. Så att det går lite i vågor. Jag tror att det har varit väldigt svårt att göra den här satsningen själv. Man behöver vara ett team för att kunna göra det. Hon betyder så oerhört mycket mer än bara den sportsliga satsningen. Det är ju liksom, vår sport är ju en livsstil. Och hela det pusslet att få ihop allting med familj och barn och business och sporten och gården och hela den biten är fantastiskt att få göra det tillsammans med Lisen.
Hinner du, när du kommer hem, hinner du landa då med tanke på sönerna och att du kommer in i helt i vardagsgrejen mellan tävlingarna?
Ja, nu i Rom var ju Lisen och Bill med, så då hade vi lite...
Ja, för ni var i Rom i helgen.
Ja, då hade vi lite bra tid där faktiskt. Annars så har jag ju, för det mesta så är jag ju borta på helgerna, men när jag kommer hem sen så det blir liksom lite rutin på det också, att när man är borta och tävlar, då är man superkoncentrerad och fokuserad på det. Men sen när jag kommer hem, då försöker jag vara familjefar och äkta man så mycket det går liksom.
Men kan du hitta återhämtningar? För jag tänker att du har ju väldigt, ett otroligt tajt schema under den här tiden. När hittar du din återhämtning och vad är den?
Nej, men jag tycker det blir en ganska bra balans, för att när jag är på tävling och när jag reser och sådär, då har jag liksom ändå rätt mycket egen tid. Även fast jag måste vara sharp liksom och koncentrera mig och leverera resultat, så kan jag ändå jag kan ha tid för mig själv. Jag kan läsa en bok, jag kan se en film och jag kan styra min tid rätt så mycket själv liksom. Och sen när jag är hemma, då är det åt andra hållet. Då är det att gå på fotboll och hämta och lämna och vara tillgänglig liksom. Då kan jag inte gå och sätta mig och läsa en bok till exempel. Eller säga, kommer jag vara borta i eftermiddag för jag ska spela paddel eller något sånt där. Utan då måste jag vara tillgänglig eftersom jag är borta så mycket annat. Men jag tycker den mixen fungerar bra. Och hade jag varit hemma hela tiden, då hade jag behövt hitta den där egen tiden någon annanstans såklart. Och göra egna saker.
För den är viktig. Jag vet att du drabbades av en utmattning för några år sedan. Vilka förändringar gjorde du för att kunna komma tillbaka och tävla och inte hamna där igen?
Jag la allting på Lisen.
Så enkelt. Nu är Lisen, ta hand om det
här. Exakt. Nej, men vi fick strukturera om lite grann. Och lite sanning finns det i det faktiskt. Att mycket av min mail och mycket av boka upp möten och sånt hjälper Lisen mig med nu.
Och har du begränsat också så här med intervjuer och allting sånt runt omkring? Och att du svarade, för vi tidigare så var ju svarade på alla sms du fick, om det var gratulation eller vad det var. Och du ville hela tiden liksom göra det själv. Men att ställa om det, att inte lägga så mycket tid på det, för att det tar kanske din egen tid. Var det en svår omställning?
Ja, det måste man säga. Man gillar ju ändå inte det. Man är uppvuxen på ett sätt. Man vill ju svara på folk. Liksom får man ett trevligt sms så vill man ju svara. Det är ju liksom den känslan man har. Och jag vet ju själv, när jag skickar sms till någon och de inte svarar, så tänker man, det var en drygen. Men samtidigt får man välja mellan att må jättedåligt eller ta tid från barnen eller träningen. Så man måste prioritera det bara så. Så att jag svarar så gott jag kan liksom. Och gör det jag kan, men bara så mycket som det går.
Men det är väl också det som är bra när man också annonserar ut och man pratar om det. Att jag kommer kanske inte svara, ni får gärna skicka för jag blir glad.
Men ja, just det.
För att jag ska hålla ihop så kommer jag inte kunna svara alltid. Och då vet ju folk det. Jag tror att den här kommunikationen också, att vara tydlig. För då vet man att om jag nu skickar och grattar dig så förväntar inte jag mig ett svar.
Nej, precis. Nej, men det är bra. Nej, för man gillar ju...
Man har varit tydlig med det, till exempel.
Ja, precis. Nej, för man gillar ju att få meddelanden. Alltså, det gör jag också. Jag tycker det är jättekul att få. Så att det är ju under en period nu också när det är rätt så mycket. Sen kommer det säkert komma perioder när jag har mycket tid som helst att sitta och
kommer du sitta där och skicka massa sms till alla och säga, nu är
ja, exakt. Ingen kommer svara mig.
Nej. Men jag tänker på de här tankarna, alltså, snurrar det tankar inför när man kommer in där på arenan och precis ska starta? Eller kan du hålla tankarna stilla?
Det är just det handlar om, att man ska ta bort alla tankarna då. Man vill inte ha massa tankar när man går in. Man vill bara ha en tanke, och det är att man ska göra vad man ska göra. Och det går felfritt den tiden man har sagt att man ska göra. That's it. Och sen ska man bara känna in hästen, rytmen, andetagen och liksom hålla sig till planen. Börjar man tänka, då tappar du fokus på rätt grejer och då kan du inte prestera.
Och blir man nervös så känner väl hästen av det rätt tydligt?
Absolut, om du håller andan. Därför försöker jag alltid hålla, jag försöker alltid andas. Varje galoppsprång hästen gör, försöker jag hålla andningen ihop med hästen. För att håller man andan så kan du inte heller rida bra.
Det är så att de känner andningen. Att det är så sensitivt, att det är så otroligt.
Mm.
När man tänker sadeln emellan och att de ska klara av att känna din andning. Men det gör de.
Ja, det gör de. För om man håller andan själv då får man får sin tungpunkt för högt upp och allt, man blir spänd i axlarna och man kan inte hitta rytmen. Och man kan, vet, så att andningen är jätteviktig. Andningen är viktig. Att man ska ha känslan måste man ha i magen och inte i bröstkorgen. Få ner tyngdpunkten så långt ner i kroppen som möjligt. Så hålla pulsen och andningen låg men tempot högt i omhoppningarna.
En kombination. Och få till den.
Det är väldigt viktigt att inte få det åt andra hållet.
Ja, exakt.
Men hålla hastigheten riktigt låg med pulsen.
den blir jobbig. Det kanske är det som blir konsekvenserna om du har för hög andning högt upp. Då går det inte så fort.
Nej, absolut. Så är det.
Nej. Det var lite roligt för för ett år sedan när jag hade startade min podd. Så var ju Petra Mede min första gäst.
Just, det kommer jag ihåg.
Och då hade jag ju läst hennes bok när hon skrev om dig och Lisa. Att hon var ju så otroligt, otroligt fascinerad över er relation. Nästan lite irriterande bra relation. Så där som bara hon kan säga. Och då hade du, var ju du så fint för du skickade in en fråga till henne. Och nu har hon en fråga till dig.
Ja, vad roligt.
Hej Peder, det här är Petra Mede. Jag har en fråga till dig. Hur gör du för att alltid vara, eller i alla fall verka vara, så balanserad? Det är något jag verkligen skulle vilja vara, men aldrig har uppnått i mitt nu 50-åriga liv. Men hur gör Peder Fredriksson för att hitta detta, ja, till synes fantastiska lugn? Ha det bra, hälsa Lisen, hej.
Jag tror att det är mer min röst, alltså mitt tomläge i rösten kanske. Jag vet inte om jag är, nej men jag kanske är balanserad. Jag är inte så ofta så där arg eller jätteledsen. Jag vet inte, är jag balanserad?
Jo, men när man tittar, jag hade faktiskt liksom med just det här, du är så otroligt, att jag upplever dig så otroligt lugn. Och jag vet inte om det är också att jag ser, att när man har sett om dig med hästarna, att du har ett väldigt lugn med dem. Du går fram försiktigt, du kommunicerar på ett lugnt sätt. Så det man har sett är ju den upplevelsen. Det är också den upplevelsen jag har. Jag tänkte att fan, blir han aldrig förbannad någon gång?
Ja.
Alltså blir du arg någon gång?
Sällan faktiskt.
Det
kanske låter mesigt, men...
Finns det någonting som du kan bli riktigt arg på?
Ja, det är klart. Någon gång ibland blir man ju förbannad. Om man råkar riva ett hinder.
Man står väl mest på dig själv.
Nej, men det är väldigt sällan. På hästarna blir jag faktiskt aldrig arg. Jag blir aldrig arg på hästarna. Det blir jag inte. Men det är klart, jag kan bli... Du får fråga Lisen, hon vet det bättre. När jag blir arg. Någon gång ibland blir jag arg, men det är inte så ofta.
Vad skönt då, eller?
Ja, men det är rätt så skönt. Det är kanske jättetråkigt att vara en sån där jämngrå person som inte har några...
Men är det där också balansen? För Lisen kanske har lite annat tempo.
Ja, hon blir ju arg hela tiden.
Så då balanserar ni varandra,
ja,
där?
Ja, verkligen. Liksom. Absolut. Nej, men jag tror jag och Lisen kompletterar varandra fantastiskt bra. Det gör vi verkligen.
Ja, jag tänkte på en annan sak.
Förlåt Peter att du inte fick något bra svar från mig.
Nej, vi vet inte. Vi liksom vet inte hur vi ska få till det här, Petra, med under ditt 50-åriga liv. Om du kan hitta någon. Men jag tror det räcker med att man tittar på dem faktiskt när Peder longerar sina hästar. Så, där blev jag så här superlugn. Och bara sitta och titta på den här kommunen. Det kan du träna på, Peder. Sitta och kolla på Peders kroppsspråk mot hästarna kanske.
Du får komma hit och träna lite. Så.
Ja, exakt. Kom hit. Men när vi pratar ju hela tiden om dina hästar. Jag vet ju att du har ju haft annat jobb också. Du har ju faktiskt varit diskare.
Det har jag också varit. Då var jag inte så glad.
Men du var diskare på, var det Grand Hotel?
Grand Hotel, ja. Jag sökte en skola för grafiska tecknare. Och då så sökte man på inträdesprov och mina var inte bra nog. Så jag fick diska ett år och göra nya prov så att säga. Sen kom jag in året efter. Men det var också en erfarenhet.
Fast erfarenhet, men du lärde inte så mycket för dig sen, så att du inte toppen på diska idag.
Nej, jag lärde mig att jag inte ville vara diskare.
Ja, men det är ändå bra.
Det är också en erfarenhet.
Men den grafiska delen, har du liksom tänkt, jag vet att ni gör ju en del grejer ihop, Lisen och du, med den grafiska delen av konstnärskapet. Din pappa trodde att du skulle bli konstnär. Är det någonting du tänker på att du vill fortsätta med den dagen du kanske inte tävlar på elitnivå?
Ja, det tror jag nog att jag kommer plocka upp. Sen om det kommer bli någonting bra av det är ytterst tveksamt, men det är i alla fall någonting som finns hos mig, och det är någonting som jag definitivt kommer plocka upp den dagen jag får tid. För det är någonting som det är ganska härligt att jobba med olika delar av hjärnan när man målar och man är inne i det flowet, och kopplar man av andra delar av hjärnan, och sen när man jobbar med hästar och så vidare, då kopplar man av den andra delen, och jag tror att det är ganska hälsosamt att liksom försvinna in i olika saker. Så det kommer jag plocka upp.
Hur länge tror du att du kommer hålla på och tävla på elitnivå?
Jag tror jag kommer hålla på ganska länge faktiskt. Så länge min kropp håller ihop och jag känner mig motiverad. Men jag gillar ju verkligen det jag gör, och jag kan inte riktigt se att jag ska sluta med någonting som jag tycker så mycket om. Ifall det inte händer någonting, så att man ramlar av och skadar sig väldigt mycket, då är det klart. Men just nu känner jag mig superfräsch i kroppen, och kanske inte ser så ut, men känslan är bättre nu hur det ser ut. Och jag är motiverad, jag tycker det är roligt och har så bra team och så här, så att jag har absolut inga planer på slutet.
Nu när vi spelar in det här så ligger du tvåa i världsrankingen. Hur gärna vill du bli etta?
Nej, jag vill ju riktigt jävla gärna bli etta. Det värsta är bara att man, det är jobbigt att säga det, att man riktigt verkligen vill bli etta. För om man sen bara blir tvåa så får man ju höra det hela tiden. Så därför ligger jag lite lågt med det. Men när du frågar mig så inuti mig så vill jag verkligen bli etta. Och det spelar ingen roll liksom om jag är etta en månad eller tre år. Och jag vill bara liksom komma högst upp på det där toppen av berget och sätta flaggan. Det är bara det jag vill. Bara sätta flaggan där. Men jag har hållit på så länge och klättrat uppåt och försökt. Jag har liksom varit precis några meter ifrån toppen. Jag vill bara kliva upp och sätta flaggan. Och sen en gång. När jag väl har satt den där, så har jag inget behov av liksom att cirkla runt där uppe och hålla mig kvar så länge som möjligt. Sen kan jag gladeligen långsamt börja vandra neråt och rida och tävla och satsa på tävlingsbiten och mästerskap och andra grejer, men inte jaga världsrankingpeng för att bli nummer ett.
Men du kan ha samma motivation då, för vissa vill ju ha det här målet.
Ja.
Men nu har jag vunnit en Stanley Cup-buckla. Nu är det klart. Sen fortsätter man såklart att tävla, men det är liksom, ibland kan det vara att man vill verkligen nå det inte kunna sätta upp det målet igen, utan man har ju redan gjort det. Men du kommer att kunna, alltså den drivkraften har och den kärleken till sporten.
Ja, men alltså jag satt ju som ett projekt att bli bäst i världen för några år sedan. Det var nog jävligt dumt att göra det. Det var ju så jäkla svårt mål att nå. Men på ett sätt så har det varit väldigt bra, därför att det är en väldig skillnad att säga så här: jag ska bli absolut så bra som jag kan. Jag ska göra allt jag kan för att det blir så bra som jag kan. Då gör man det så bra man kan. Liksom. Man gör allting så bra man kan. Men att, om du säger att man ska bli bäst i världen, då måste man verkligen bli bättre än alla andra. Och det är en väldig skillnad mot att bli så bra som man kan bli. Så för min del har det inneburit att jag var tvungen liksom att lyfta på alla stenar. Även saker som fungerar ganska bra, till exempel som min vikt. Jag väger inte så mycket, men kan utrustningen väga lite mindre, så kan det ta mig en liten bit åt rätt håll. Kanske pröva rida utan skor, kan det göra hästarna mer bekväma så att de kan prestera bättre? Kan det vara en väg? Kan jag börja träna på omhoppningar hemma, du vet, som jag aldrig gjort förut, kan det göra mig bättre? Kanske 20 sådana saker. Så kanske 18 av dem inte funkar, men 3 av dem funkar, men då blir du lite bättre. Och så hela tiden pressa sig framåt. Det har jag liksom, eftersom jag satt det där målet, så har jag vridit på rätt mycket grejer, och jag skulle väldigt gärna vilja.
Ja, nu är det bra nära.
Ja, jag skulle vilja bli det bara en gång liksom. Sen lovar jag Lisen att jag ska släppa det. Och alla andra ska aldrig någonsin nämna det igen. Men just nu har jag det i kroppen.
Nej, men det finns ett mål där, om man tänker på vilka mål du har närmast. Jag vet att du pratade om i en intervju att just här, att inspirera andra unga, vilka typ av målsättningar ska man ha? Att man, lite grann kanske som du pratade om nu, att man inte har så långa mål, utan inte kortare.
Ett tips till unga: sätt aldrig som mål att bli världsetta, det är skitjobbigt. Gör aldrig det.
Det vore ju fantastiskt om det blir så. Men du fyller ju år snart. 50.
Nej,
januari.
Ja, det är nästa år.
Ja, det är nästa år, men ja, på gränsen. Hur ska du fira det då?
Ja, en bra fråga. Vi pratade precis om det. Jag har inte riktigt kommit på det, men det ska vi absolut fira.
Tycker du om firande?
Nej, jag ska inte säga det. Tyvärr är jag ingen jättefirare sådär, men tråkigt låter. Men
du tycker om att ha liksom, samla människor, och sen, ja. Är du som fyller rollen, någon annan?
Så. Nej, men jag tycker om att träffa folk, jag är absolut, och ha kompisar och så avspänt och sådär. Sen tycker jag kanske inte om tillställningen och organisera allting och fixa med allting och sånt där. Men jag har ju en fantastisk fru, hon är bra på sånt. Så att,
kom tillbaka till Lisen hela tiden.
Vi kan säkert hitta en bra lösning.
Vad härligt. Är det någonting som du är nyfiken på i övrigt, utöver hästarna, som du tycker är så här, det här brukar jag vara nyfiken på? Spännande.
Jag tänkte precis på det nu. Det har varit så himla mycket nu. Det har varit OS, så att EM, och nu jagar jag ju liksom den här världsplatsen. Det är lite priser, för man får betala när man jobbar hårt för mål. Det är att man blir lite tunnelseende. Man missar lite andra grejer. Så att jag är inne i en sån fas nu att jag är rätt så smal, och det skulle jag vilja önska på sikt, att kunna öppna upp lite mer. För jag var intresserad av lite nya saker, andra grejer, och ta in lite mer nya intryck och sådär. För man måste gå igenom de faserna också för att ta sig framåt och bli större som människa och sådär. Så det är väl någonting jag längtar lite efter, att kunna bredda upp sig lite nya grejer. Det har varit så väldigt, jag ska absolut inte klaga, för det har varit en underbar resa och maxat allting, men det är smalt.
Mm. Jag tycker du kan hålla den tunneln ett tag till. Den verkar funka. Innan vi slutar så tänkte jag att, vad gillar du för musik? Vad brukar du lyssna? Vad är din favoritlåt? Har du någon?
Oj, vad svårt. Just nu lyssnar jag mest på, jag skjutsar ju barnen mycket när jag är hemma, så just nu hör jag mycket på deras musik. Så att just nu blir det mycket svensk hiphop.
Det är mycket svensk hiphop. Har du så att du också kan artisterna och låtarna, eller lyssnar du mer om bara?
Fan, jag glömmer alltid bort vad det är.
Ja, exakt.
Jag är för gammal för att höra på den musiken egentligen ändå. Jag kan inte artisterna, men jag tycker det är rätt bra ändå. Ja. Jag ska kolla upp.
Vi kollar upp det, och sen så tar vi och avslutar den här timmen med dig. Tack snälla Peder, och lycka till nu framöver. Och det är klart du ska fira att du fyller 50. Du har ju så otroligt mycket att fira från det här året.
Absolut.
Så det blir en grand final där för den här säsongen med att fira 50-årsdagen.
Det ska vi absolut göra.
Ja. Tack snälla.
Tack själv.
Men det här måste ni väl i alla fall fira. Du har ju mycket att fira i år.
Ja, men det gör vi. Vi firar varje kväll faktiskt.
Jag älskar att höra det.
Vi firar varje kväll, gör vi.
Hur fasiken, vad härligt. Och Lisen, ja. Som står vid sidan av hela tiden och backar upp.
Ja, verkligen. Vi har gjort det tillsammans. Det känns som att hon är på platsen lika mycket som jag, och världen lika mycket som jag.
Ja, fortsätt att fira varje kväll, för du är världsetta. Gratta hela teamet, gratta Lisen, och krama om dina fantastiska söner också. Du är ju kung, Peder! Alltså du är kung. Vi ska avsluta sen med den här låten. Har du kommit på vad den här hiphop-låten hette?
Ja, Yasin XO.
Yasin XO, perfekt. Stort grattis Peder. Var rädd om tack. Dig. Och ja, det här är så sjukt. Världsätta, du är kung.
Tusen tack du med.
Var rädd om dig.
Tack, tack.
Kram, kram.
Hejdå.
Hej.
YB, J-Lo, Remy Martin, Marijuana, EXO, yeah. Remy Martin och Marijuana, jag målar bilder i mitt huvud, Frida Kahlo. Folk drar i mig för att stanna, man kan tro att jag är sponsrad av Ferragamo. Jag är striker, Mohamed Salah, mitt liv är som en låt skriven av Mavado. Solen skiner över oss alla, min nya klocka Benjamin Netanyahu. Det tog tid för mig, jag gjorde tid, nu de drar i mig Remy Martin. Utan is, jag mår bra baby.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.